Podplay.
Hej.
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 Hej Anna.
Hallå Karin.
Och hej även till er som lyssnar.
Hoppas ni mår bra idag då.
Du rapporterar live från Storbritannien idag, eller hur?
Coming to you live from the capital of Great Britain.
Men jag var så nyfiken på vad du skulle säga, att det var för capital. Men EU, det känns ju fel att det inte är liksom the Queen's England. Att det är the Nej. King's England känns ju orent på något sätt, tycker jag.
Men här är jag.
The Queen has returned.
Exakt. The Queen is yet again present in the city.
Så skönt för dem. Tryggt det måste kännas. Jag tycker att det känns tryggt att göra den här podden med dig som vi har gjort nu i snart 7 års tid. Där vi varje vecka sätter oss ner och berättar om varsitt fall. Eller hur?
Mm, det stämmer.
Kan du hinta någonting om vad du ska bjuda på?
Jag är liksom kvar lite i förra veckans högtid, om man får kalla det för det. Mm. Jag lite sent om sidor gör jag.
Har du upptäckt Halloween?
Precis.
Ja.
Du då?
Jag kommer ge er, jag säger då i tre ord, schweiziskt, olöst, massmord.
Uff.
Ja. Det kommer
heavy hitter.
Ja, det är verkligen, verkligen, verkligen så. Ännu en gång har man påmint om hur extremt lite man vet om de största, mest uppmärksammade fallen från andra europeiska länder.
Det är spännande.
Så att, det tänkte jag berätta om.
Let's get started.
Let's do it.
Nej, men som sagt, vi lämnade ju ganska nyligen Halloween bakom oss. Och under Halloween-helgen så ramlade jag över liksom det här fallet, och det var väl för att det dök upp i någon sån.
Just det.
Ja, just för att det var Halloween liksom. Så att jag är en vecka sen, drygt. Så att jag ber om ursäkt för det. Men häng med i alla fall.
Så många som stänger av nu. Oh. Vi är över den skiten.
Stanna, stanna, stanna. På Halloween 1974 var den 30 år gamla Ronald O'Brien ute med sin 8-åriga son Timothy och hans 5-åriga dotter Elizabeth, och de gjorde det klassiska trick or treating, mm, som på svenska då heter bus eller godis, vilket Tack. Ju inte känns som ett lika starkt namn.
Jag gillar det typ. Jag tycker typ att det är ganska, alltså det är en sån rolig, det är bara ett kul val. Ah. Man bara, vill du ha bus eller vill du ge mig godis? Alltså jag tycker ändå att det är, jag tycker att okay, det är en bra översättning. Jag tycker att översättaren som okay. jobbade på den här översättningen gjorde ett helt okej jobb.
Okej. Okay. Är det du?
Fan.
De, familjen O'Brien, bodde i en förort utanför Houston som heter Deer Park. Och när under den här kvällen då så skulle de gå ut. Det var ganska så litet. Liksom där, de bodde i Deer Park, men i deras liksom område i Deer Park så var det liksom, det var ganska litet, du vet, folk kände varandra och sådär. Och de gav sig då ut på kvällen, på Halloween-kvällen, och med några vänner, några grannfamiljer, och så gick de då från hus till hus och trick or treatade. Men eftersom det var så dåligt väder just den här kvällen, det regnade, så höll de rundan väldigt kort och gick bara i typ 2 kvarter innan de vände tillbaka hem. När de kom hem så ville barnen verkligen, verkligen ha en godis. Du vet, de bara tjatade och tjatade om att få en godis innan de gick och la sig. Och så till slut gick Ronald med då på att de så här, ni får en bit innan ni går och lägger er. Innan de typ borstar tänderna, eller då kanske de redan har gjort, jag vet inte. Innan de går till sängs i alla fall, så väljer de då ut varsin godis. Och båda barnen valde då en Pixie Sticks som är, du vet, som ett så här plaströr med sötsyrligt pulver i typ.
Ja.
Och sen gick de och la sig, och bara, du vet, sekunder efter att Ronald har lämnat Timothys rum så hörde han att Timothy ropade på honom. Han skrek efter sin pappa och skrek att han hade jätteont i magen. Så Ronald tog med sig Timothy in i badrummet, och där blev han så här supersjuk. Han kräkte så han krampade och mådde verkligen, verkligen skit. Och De ringer typ direkt till ambulans för att han blir snabbt sämre. Och ambulansen kommer och hämtade Timothy med in till sjukhuset. Väl inne på sjukhuset så tog det bara en timma innan Timothy avled. Då hade det alltså gått 90 minuter efter att det, han hade liksom fått första symptomet.
Oj.
Ja, och kort efter, redan dagen efter, så kunde det konstateras att Timothy hade blivit förgiftad. När han hade kommit in, eller om det var liksom efter att han hade avlidit, så hade sjukvårdspersonalen, vet, luktat på honom och känt en väldigt speciell lukt. Nämligen lukten av som bitter mandel.
Just det.
Dagen efter så kunde det också visas då att han hade höga doser av cyanid i kroppen. Och kort efter att det hade konstaterats så härledde man då giftet till den godis som Timothy hade tagit kvällen innan, den här pixie-sticksen.
Men hans syster åt också en?
Ja, hans lilla syster Elisabeth hade ju också tagit en pixie-sticks. Hon hade inte lyckats få upp den på kvällen. För den var ihopsatt i toppen med typ en, alltså någon typ av häftapparats ihopsättning. Ja, liksom. Alltså, så som det beskrivs är att hon liksom typ hade somnat med den i handen. Så hon har typ försökt få upp den men inte fått upp den och sen somnat med den i handen. Och när de testade innehållet i Elisabeths pixie sticks så var det här röret, innehöll det också, cyanid då.
Oh, jävlar vad sjukt.
Mm. Så då blev det liksom, ja, barnen har fått med sig förgiftat, ganska mycket förgiftat godis från sin trick-or-treat-runda. Och den här nyheten då, att en liten pojke hade dött av att äta godis från sin bus- eller godisrunda, spred sig ju som en löpeld runt om i liksom hela landet verkligen.
När sa du att det var?
1974. Och polisen som arbetade med att utreda Timothys död varnade alla föräldrar och uppmanade dem att slänga allt godis som de hade fått under sina trick-or-treat-runder. De var typ så, om det är inte värt att riskera, liksom, om det finns en så kan det absolut finnas fler. Och framförallt då i närområdet runt Deer Park och i Houston var det ju verkligen kod röd så att säga. Så polisens första steg i utredningen var ju då såklart att höra med Timothys pappa som hade varit med på den här rundan, vilken runda de hade gått och vilka som hade gått med dem. Och de hade ju gått med då några andra grannfamiljer och ett annat vuxet par som de liksom var vänner med och sen deras två barn och sen ett tredje barn till som liksom gick utan sina föräldrar. Och när polisen gick igenom det godis som de också hade fått med sig så visade sig då att de här tre andra barnen som var med också hade fått förgiftade pixie sticks i sin hink eller påse eller vad de hade med sig.
Så det är bara liksom chans att det inte är liksom fyra döda eller fem döda barn?
Fem döda barn.
Mm. Jesus Christ.
Mm. De bad då också Timothys pappa att gå den här rundan med dem som de hade gått på Halloween och han gjorde det. Men trots att det var då en väldigt liten runda eller en väldigt kort runda på grund av det dåliga vädret då den kvällen så hade han så här väldigt svårt typ, att berätta vilket hus de hade varit vid och vid vilket hus som barnen hade fått pixie sticks.
Ja.
Så han var så här väldigt tillmötesgående och hjälpsam mot polisen men samtidigt så var han inte det för han kunde typ inte berätta så mycket. Utan han bara såhär, vi gick här tror jag. Ja men kanske hit till det här huset. Och de hade kanske bara varit vid så åtta hus. Och han minns ingenting riktigt. Och det här tyckte polisen var väldigt konstigt. När polisen undersökte Timothys död så tittade de också då på Timothys familjeförhållande. Och då upptäckte man någonting mer som de tyckte var då skumt med pappan. För kort innan att Timothy hade dött så hade Ronald tecknat livförsäkring på båda sina barn. Försäkringen som först var på $20,000, vilket är typ runt 100,000 i dagens värde. Och bara några dagar innan Halloween så hade han liksom uppgraderat livförsäkringarna med $10,000 till. Så att de hade liksom
dubblat
upp det. Mm. Så att de börjar ganska snabbt liksom forma någon slags teori om att det är Timothys pappa Ronald som är personen som har gett sitt barn förgiftat godis. Och när de då har tillräckligt mycket så häktar de då Ronald för mordet på hans son. Och under tiden som Ronald satt häktad så kom det fram ännu mer saker som talade mot honom då. Han hade några veckor innan Timothy dog ringt till en bekant som arbetade som kemist. Och det var ett helt vanligt samtal där han frågade vad man möjligtvis kunde få tag i cyanid. Den här bekanta tyckte då att det inte var en helt vanlig fråga. Så han undrade varför Ronald då ville veta det. Och då svarade Ronald så här, nej men jag är bara nyfiken liksom var man, where I can get me one of those. Typ. Det visade sig också att han hade varit för att köpa cyanid. Men säljaren som arbetade då när Ronald varit inne i butiken berättade att de hade liksom bara haft väldigt stora förpackningar med cyanid som var då 2,5 kilo styck när Ronald var inne i butiken och att han då hade tackat nej till en sån stor förpackning. Han var väldigt så här bestämd med att han ville ha en viss typ av dos och att han ville ha typ den billigaste cyaniden han kunde hitta och det hade de då inte inne i den här butiken. Och de här andra föräldrarna som hade varit med på trick or treaten berättade det kanske liksom obehagligaste vittnesmålet tycker jag. De berättade att när de hade varit ute på den här rundan då så hade de gått till ett hus där ingen hade öppnat dörren. Det hade typ varit nedsläckt och du vet så de hade bara, ah, men de kanske inte vill öppna eller så är inte hemma. Och då hade alla gått därifrån. Och Ronald hade varit så här, men jag går tillbaka och ser om de öppnar igen. Så han hade gått tillbaka till det här släckta, stängda huset och varit borta en stund. Och sen så hade han kommit tillbaka då med 5 stycken pixie sticks som han hade gett då till alla barnen. Och varit typ så här, de öppnade i alla fall. Och så hade han då delat ut de här pixie sticksen.
Åh, fy fan. Det är så mörkt.
Det är så mörkt. Efter att alla de här vittnesmålen då, eller personerna som vittnade trätt fram, så ändrades åtalet mot Ronald från ett mord till också då mord och 4 mordförsök. Det är så mörkt. Och när rättegången mot Ronald inleddes i maj 1975 så började motivet för mordet bli väldigt tydligt. Barnens mamma Danine O'Brien vittnade mot sin man och berättade att livet med honom hade varit fullt av skulder och att de hade en väldigt ansträngd ekonomi. Hon berättade då också att efter att Timothy hade begravts så hade hon liksom först då förstått att Ronald hade ökat upp barnens livförsäkringar. Och enligt hennes vittnesmål så hade hon liksom redan från början varit så här, men varför ska vi ens teckna det på barnen? Hon berättade också att hon trodde att hon själv liksom kanske var det första tilltänkt offret för han hade så här försökt få henne att teckna en livförsäkring också, men hon hade inte gjort det liksom. Hon berättade också att hon hade blivit väldigt illa till mods och orolig när han liksom väldigt kort efter Timothys begravning, alltså typ på dagen eller dagen efter, pratat om vad de skulle göra med pengarna de fick från hans livförsäkring. Enligt Danine så ville hennes man dels då betala av skulder som han samlat på sig och sen så tyckte han att familjen skulle ta en resa till Florida. Nej men det är så fruktansvärt sorgligt. Och enligt personer då som bevittnade hennes vittnesmål så var hon liksom helt cool typ när hon vittnade mot sin man. Hon måste ju ha varit otroligt sorgsen men också rasande att hon har gjort så här. Och det beskrivs som att hon, liksom det framstod som att hon inte kunde bry sig mindre om att så här, hennes vittnesmål då kunde leda till att hennes man fick ett hårt straff.
Nej, alltså han har ju förstört hennes liv.
Exakt.
För pengar.
Exakt, och hon, du vet, det faktum att han också hade förgiftat dotterns alltså du vet, det är så.
Nej, alltså han försökte ju ta båda deras barn ifrån dem.
Exakt.
Gud vad hemskt.
Det är så vidrigt. Ronalds bror vittnade också mot honom och han berättade att Ronald alltid hade haft problem med att behålla sitt jobb. Han, du vet, hade fått sparken 10 gånger på det närmaste, jag vet, 2 år bakåt, eller så väldigt kort tid. Ronalds bror berättade också att han hade det väldigt tufft med pengar den här tiden då som Timothy mördades. Det var också en person som arbetade på familjens försäkringsbolag som vittnade och han berättade att det bara hade gått några timmar efter att Timothy hade dött innan Ronald ringde då för att starta upp försäkringsärendet så att han skulle kunna få ut Timothys livförsäkring. Så det är så här tydligt att han har försökt, alltså vet, han har bara kört på. Försvaret då och sin sida försökte så gott de kunde med att liksom försvara honom. De menade att det faktiskt inte fanns några bevis på att han hade köpt cyanid någon annanstans. Och de hade då kallat så kallade karaktärsvittnen för att vittna om hur Ronald var som person. Bland annat en kollega som sa att han var en väldigt bra förälder som var mån om barnens väl och ve. Och du vet, någon annan som vittnade och sa att han var en, citat, schysst kille.
Vad bra. Toppen.
Ronalds försvar och han själv hävdade hela tiden att han var oskyldig. Men trots det då så kom juryn efter en månad i rätten fram till att Ronald var skyldig. Och han dömdes då för mord på Timothy och även för mordförsök på de här fyra andra barnen. Han fick dödsstraff och dömdes till den elektriska stolen. När Ronald hade dömts så tog Dainin ut skilsmässa och gifte så småningom sig med en ny man som då liksom fick bli som en ny fadersfigur till Elizabeth. Och hon har sagt typ så här, jag hatar inte honom men jag känner liksom extremt, jag är så over and done with honom. Och,
bara indifference typ, alltså att hon liksom...
Ja, exakt så, tack. Ronald satt i väntan på att ta emot sitt straff i 9 år innan det blev då dags för att det här skulle då utföras. Kort innan att domen skulle falla ut så ändrades tillvägagångssättet till dödlig injektion. Den 31 maj 1984 så fick då Ronald ta emot sitt dödsstraff. Och mordet på Timothy har ju legat till grund för väldigt många urban legends, såklart. Men också så har det blivit väldigt omskrivet och du vet, varit det som har varit så här, olika böcker, filmer, mycket populärkultur som också är baserat på det här fruktansvärda, fruktansvärda mordet.
Det är helt absurt. Alltså det är helt jävla... Alltså det är typ en av de mest känslokalla, liksom vidrigt kalkylerade saker jag någonsin har hört. Alltså att, då liksom så här, inte bara vilja mörda sina två barn för att hantera skulder som man själv försatt sig i och att göra det på det här sättet, att också vara så jag har inga problem att döda 5 barn
nej
för att få pengar till mina skulder typ.
Jag vet, för det är ju det att så här, man kan inte förstå att han ens skulle göra med sina egna barn, men varför var han tvungen att också ge det till
sina andra barn? Det är verkligen bara en total samvetslöshet på ett helt sjukt sätt, verkligen.
Ja, det är så vidrigt.
Och jag kan typ inte ens fatta hur man som, så här, som kvinna som har levt med den här mannen, alltså hur typ litar man någonsin på någon igen? Förstår du vad jag menar? Nej. Hur fan går det? Alltså att veta att man har liksom levt och skaffat barn och haft familj med en person som kan tänka sig att göra det här typ.
Nej. Alltså det är så overkligt.
Uff, vad sjukt. Usch, vad hemskt. Fy fan alltså.
Ja, vidrigt.
Och som du säger, för att det är ju alltså den här förgiftat Halloween-godis. Jag tror ju att, alltså när sa du att han avrättades?
1984.
För det är ju precis efter, tror jag, de här Tylenol-morden. Jag tror att de är 82, typ. Mm. Och de bidrog ju också till den här, liksom... Och urban, uppenbarligen har ju man dött då av förgiftat Halloween-godis. Men den liksom urbana legenden, som man inte säger på svenska. Men den här myten är ju då att eller myten, vad man ska säga. Det är ju helt enkelt att man har blivit förgiftad av andra i Halloween-godiset. Ja. Jag tror att kombinationen... Mm. Det här, och att det här fallet säkert också fick ny uppmärksamhet i samband med att han skulle avrättas, och i kombination med Tylenol-morden var säkert med och liksom drog igång den här, alltså gav säkert väldigt mycket nytt, liksom ny eld till den här liksom den här rädslan i folk, helt enkelt. Att var som helst, när som helst, när du typ är ute och bara firar Halloween med dina barn, helt, så kan någon, du möta någon som bara vill dem så jävla, jävla illa och typ helt samvetslös bara. Åh, vad hemskt.
Jag vet. Jag har läst The Candyman and The Man Who Ruined Halloween 1974 på Historical Crime Detective, flera olika Wikipedia-sidor. Och How the Candyman Killer Who Murdered His Own Son Continues to Haunt Trick-or-Treaters 50 Years Later på People.com. Så jag läst The Case of the Halloween Candy Killer, State of Texas versus Ronald Clark O'Brien på Historical Clerk. Alltså det är då rättsfallet. Och A Legacy of Fear, 50 Years After the Candyman Tainted Trick-or-Treating på clicktohouston.com. Och så har jag lyssnat på Killer Instinct, som det avsnitt heter The Man Who Killed Halloween. Och så har jag lyssnat på ett avsnitt av Murder, Mystery and Makeup, som är ju, finns ju både på YouTube och som podcast. Och det heter Candyman, The Man Who Killed Halloween.
Jävlar. Vad du har förkovrat dig.
Det var, jag blev helt, helt drabbad.
Jag förstår det, fruktansvärt. Du, tack snälla.
Tack Karin.
Vi ska stanna i samma årtionde, men då förflytta oss till Schweiz. Mm-hmm. Det är nämligen den 6 juni 1976 när den 28-åriga Edith Sigrist inte får tag på sina föräldrar Elsa och Eugen. De har planerat att ses den här söndagen för att fira hennes bror Roberts flickväns födelsedag. Men nu svarar inte föräldrarna i telefonen hemma i Basel. Hon går, säger man så, säger man Basel?
Alltså jag skulle nog säga Basel, men jag Basel. Tror man kan säga vad som helst.
Ja. Jag tror inte man kan säga vad som helst. Bachel.
med ett silent L. Base.
Backe. Basel, säger okay. jag.
Kanske inte vad som helst, men jag vet inte om jag
har bara insåg att jag aldrig har sagt Basel högt innan. Och du fattar?
Nej.
Det är inte...
Bara i ditt huvud.
Oh. It haunts me in my sleep.
Okay.
Tillbaka till historien. Tillbaka till historien. De svarar inte i telefonen, helt enkelt. Hon går dit för att kolla läget, men ingen öppnar när hon knackar. Hennes pappas gröna bil är inte heller där, så hon bestämmer sig för att kolla om de kanske är kvar i den lilla stugan på landsbygden som hennes pappa har byggt med sina egna händer många år tidigare, för de skulle ut dit då dagen innan. Hon får med sin vän och tillsammans kör de mindre än en timme långa bilresan till Seven, en liten by som stugan tillhör, även om den liksom ligger avskilt då. När de kommer fram är det stilla utanför den lilla trästugan och inte heller där står Ediths pappas bil. De går fram mot dörren, men då får de syn på något som får dem att haja till. Det ligger ett helt gäng patronhylsor på marken och marken är liksom i övrigt full av körsbär, för att körsbärsträden har, de har körsbärsträd där som precis har släppt frukt typ. Snart ser de något mer i gräset. De ser blod. I chock vänder Edith och hennes vän om och kör tillbaka till byn Seven där de i panik larmar polisen för något verkar ha hänt hennes föräldrar. Och det ska visa sig att det som har hänt är något alldeles fruktansvärt. För när polisen kommer till platsen hittar de först något på verandan. Det är en matta som visar sig vara fläckad av blod och när de flyttar på den hittar de Elsas kropp. Hennes fullständiga namn var Elsa Clara Sigrist Säckinger och hon var 62 år gammal vid tiden för hennes död. Hon har blivit skjuten i huvudet och i bröstet. Inne i den här lilla stugan som har bara två rum, där ligger inte bara hennes man, den 63-åriga Eugen Sigrist Säckinger död, skjuten i huvudet, bröstet och i armen, utan där finns tre kroppar till. Det visar sig vara den 80-åriga Anna Westhauser Sigris, syster till Eugen, och hennes två söner, Emanuel och Max Westhauser. Emanuel var 52 år gammal och Max var 49 år. Samtliga är skjutna med minst två skott. Ett i huvudet, och ett i bröstet liksom. Och de är allihopa skjutna på nära håll. Och den enda som verkar ha försvarsskador är Eugen. Alltså man tror att han har blivit skjuten i armen för att han har höjt armen mot ansiktet, om du fattar.
Mm.
Ingen av dem verkar ha försökt fly. Alltså ingen är typ skjuten i ryggen eller så, utan alla är skjuten liksom framifrån, i huvudet och i bröstet. Det finns inte heller några tecken på kamp i själva stugan.
Nej.
Extremt märkligt liksom.
Ja.
Och teorin för hur, alltså hur det här ens kan vara möjligt, alltså att fem personer har blivit skjutna framifrån utan att försöka fly därifrån. Polisens teori är då att mördaren först skjutit Eugen och Elsa, som ju är det här paret vars stuga det är, och att de har varit de huvudsakliga offren. Och sen har Anna, Max och Emanuel kommit till stugan för att hälsa på sina släktingar, och då har mördaren helt enkelt liksom improviserat och skjutit dem med. Så man tror att det här massmordet är genomfört i två steg, typ.
Mm.
Senare samma dag hittas Eugens gröna bil övergiven i en skog ungefär 15 kilometer norr om Seven. Man tror helt enkelt att mördaren eller mördarna har använt den som flyktbil och sen övergett den. Det finns en möjlighet att mördaren kanske övergav den för att man körde fast med bilen. Den verkar, alltså det har, den är typ har varit kört på en liten skogsväg och det har varit lerigt där, så att man har använt filtar från bilen under däcken för att försöka få grepp och sådär. Och sen uppenbarligen har man lämnat den då. Bilen ger inga bevis och inga ledtrådar alls. Man kan fastställa att morden har skett någon gång efter lunch på lördagen, för då har ett vittne, alltså vid lunchtid, sett Anna, Max och Emanuel. Men man vet inte mer exakt. Det har avfyrats 13 skott, varav 11 träffade offren. Och man kan ju tycka då att 11 skott borde ha hörts. Alltså någon borde ha noterat det här. Men det finns två omständigheter som ställer till det i den frågan att man skulle kunna få vittnesmål som mer specifikt eller liksom exakt kunde avgöra när morden begicks. Delvis så är det då väldigt mycket körsbärsträd som sagt i det här området, inte bara hos familjen Sigrist utan i hela området. Och tydligen har bönder installerat någon slags alltså som en, för att skrämma bort fåglar från sina körsbärsträd, så har de ett system där man randomly skjuter av pistoler, alltså automatiskt typ.
Jaha.
Vilket inte låter,
det låter inte
toppen,
så bra
typ. Men det gör man, och det ligger också en skjutbana i närheten. Det är helt enkelt inte konstigt att det skjuts skott i närheten. Nej. Av den här stugan. Så ingen har noterat de här skotten. Och jag tänker att om det nu är delat i två steg, så kanske det också är så att det blir ännu mindre anmärkningsvärt, eller vad man ska säga, rent ljudmässigt. Mm. Polisens första misstänkta är paret Elsa och Eugens son Robert, som varit med sin flickvän vid tiden för mordet. De grips båda två och förhörs innan deras starka alibi gör att de släpps. Och det här är då hur Robert får reda på att hans föräldrar är döda, genom att polisen anklagar honom för morden. Och när han väl släpps, så får han typ inga detaljer alls när han släpps heller, utan när han släpps från polisstationen så går han typ till en kiosk och köper en tidning och läser om sina föräldrars mord. Det är typ så han får detaljerna liksom. Och polisen fortsätter typ att hålla koll på honom och plockar upp honom då och då och sådär. Så att de fortsätter liksom misstänka honom ett tag, men till slut så avskrivs han då från utredningen. Och polisen måste acceptera att han har inte något med mordet på sina föräldrar och sina släktingar att göra. De där skotten som ingen hörde ger en bra ledtråd som polisen har att dra i. För med hjälp av patronhylsor och liksom de här skotten kan polisen med säkerhet fastslå vilken typ av vapen som mördaren har använt. Först tror man att det rör sig om en pistol, men efter en forensisk undersökning kan man slå fast att det rör sig om ett avsågat och förkortat Winchester-gevär, eller snarare en italiensk tillverkad Winchester-kopia. Och en Winchester är liksom en klassisk sån, alltså typ vilda västern-bössa, om du fattar.
Mm-hmm.
Så vad jag förstår är så att anledningen till att det finns italienska Winchester-kopior är för att det fanns italienska filmproducenter som gjorde westernfilmer.
Okej.
Så att därför liksom började man göra det helt enkelt. Så att man kan ju vara väldigt då specifik med vilken typ av vapen det här är. Polisen som öppnar ett tillfälligt kontor på en restaurang i Seven samarbetar med vapenaffärer och organisationer för att hitta den som äger vapnet, och man identifierar och söker upp 3000 ägare av en vapen som är Winchester, liksom Winchester liknande eller vad man ska säga. Man söker igenom nästan 40 hus, griper typ 10 pers och testskjuter då alla Winchester-vapen man hittar, och inget matchar. Man kollar också på möjliga misstänkta som har köpt den här typen av ammunition tiden före morden. Och i en vapenaffär i Basel hittar man något intressant. För i deras böcker kan man se att en man inte bara har specialbeställt den typen av ammunition som användes vid mordet, och också dubbelkollat att den passar i just en Italien-tillverkad Winchester-replika. Utan det här är också en man som delar efternamn med vad de man antar då är de tilltänkta huvudoffrena, Elsa och Eugen Sigrist. Den här mannen kallas för Johnny, och han är då släkt med dem, inte supernära släkt men har absolut träffat dem. Han har ett ganska tufft liv verkar det som, främst på grund av att han har ett avvikande utseende som folk liksom typ mobbar honom för. Han är väldigt kort, okay, alltså typ 1,50 lång, och har en, vad som beskrivs som en väldigt ljus kvinnlig röst. Så han är liksom, han är utsatt typ. Folk är jävliga mot honom, och han har också liksom någon slags ilska i sig, kan man ju förstå till viss del. Lite så mindre världskomplex kanske. Och teorin är alltså då att Elsa och Eugen har varit på honom för hur han har sett ut, och han har bestämt sig för att han är liksom, för att visa att han är en, alltså att han inte är någon man kan sätta sig på, och att han då har velat hämnas på dem. När polisen söker igenom hans hem hittar de någon slags frigolithuvuden med skotthål i, som han säger att han använder för att träna skytte, och han är vapenentusiast. Han har ett väldigt svagt alibi för dagen för morden. Han säger att han har åkt och fiskat och att han har varit själv. Men vad jag förstår så kan man aldrig hitta något Winchester-vapen i hans ägo, verkar det som. Men som sagt, han har köpt den här ammunitionen. Och hur som helst kan inte polisen binda honom till mordet, utan han släpps efter en kort tid i häkte. Och han dör i mitten av 80-talet av naturliga orsaker och kommer alltid att hävda sin oskuld. Och vid den här tiden, alltså typ 9 år efter det här fruktansvärda massmordet, har utredningen helt stannat av.
Gud.
Det har också då hunnit bli ett av Schweiz mest välkända och omdiskuterade olösta fall. Ingen kan liksom förstå hur det här kan ha hänt och hur mördaren har försvunnit utan ett spår typ. Polisen utreder 9000 spår och flera andra icke-kopplade brott får sin lösning på grund av saker som kommer fram under Seven-utredningen. Så det är en extremt stor och omfattande utredning. Och
galen.
Alltså helt jävla stört typ. Och de börjar kolla ju förstås på så här möjliga motiv mot då först Eugen och Elsa. De har varit gifta skitlänge. Hon var hemma och tog hand om hushållet och han jobbade på något slags läkemedelsföretag. Finns extremt lösa spekulationer om typ att det skulle kunna vara någon slags spionage-relaterade mord, för att de då tänker att Eugen i sin yrkesroll skulle kunna ha, du vet, ha hamnat i den typen av situation. Det verkar bara vara verkligen, verkligen vara spekulationer. Det känns som att alla olösta fall förr eller senare hamnar i spionteorier. Det är verkligen min känsla. Eugen, som sagt, de hade varit samma jättelänge. Hade 2 barn. Men Eugen hade affärer, visste man. Lite oklart i vilken utsträckning. Men sin sista arbetsdag, alltså fredagen innan han dog, fick han ett samtal från någon som hans kollegor trodde hette antingen Clara eller Claire. Och efter att han har tagit emot det samtalet la han något i ett kuvert som han tog med sig från kontoret istället för att posta i företagets utgående postkorg. Och det typ tyckte de var lite konstigt liksom. Att han inte bara använde deras postläsning utan att han verkade vilja posta det själv då. Men man hittar liksom ingen som man tror skulle vilja det här paret så himla himla illa. Polisen kollar förstås också på de andra döda. Kanske kan det vara så att en potentiell, alltså att gärningspersonen istället följde efter Anna, Emanuel och Max i stugan och dödade dem. Alltså förstår du vad jag menar? Det är kanske lite mindre troligt för att det inte var deras stuga. De åkte inte dit med någon slags regelbundenhet till skillnad från det här andra paret. Men det är ju möjligt. De måste kolla på alla möjliga vägar. Polisen utreder absolut under en period någon slags nazikoppling. För när de kommer hem till Anna då, den här 80-åriga damen, så har hon ett porträtt på Hitler på väggen.
Okay.
Det visar sig att hon hade varit gift med en tysk, alltså det här är hennes söners pappa då, och att hon bott i Tyskland under kriget men återvänt till Schweiz vid krigsslutet, då pappan till barnen också har dött i kriget på något sätt. Men hon har då uppenbarligen bestämt sig för att behålla fyrens inredningsstil. Så det finns spekulationer om delvis, alltså på något sätt nazi-memorabilia. Väldigt oklart. Som något slags motiv. Finns också teorier om att den här pappan då till sönerna hade kopplingar långt upp i NSDAP, alltså Hitlers parti. Och att det kanske var någon slags potentiellt motiv. Men vad jag förstår så blev det ingenting mer än just spekulationer av det här. Så stannar då allting av. Det går 20 år, vilket också råkar vara preskriptionstiden för mord i Schweiz, åtminstone då, jag vet inte hur det ser ut idag. Och sen en dag, hösten 1996, så går en snickare in i en lägenhet i staden Otten, en timme söder om Basel. Lägenheten ska renoveras och köket ska rivas ut, och när han stoppar in handen bakom något köksskåp, tror jag det är, känner han något i en hålighet där bak. Det är en påse. När han drar fram påsen inser han att den innehåller ett vapen.
Nej.
Han går med sitt fynd till en vapenhandlare som tar sig en snabb kik och sen snabbt ringer polisen. Vapnet är en avsågad Winchester-kopia tillverkad i Italien, och när man testskjuter det kan man konstatera att det är det här vapnet som dödade Elsa, Eugen, Anna, Emanuel och Max 20 år tidigare. Det är så jävla sjukt. Alltså det är så jävla sjukt.
Vem bodde i lägenheten?
Det kommer till det. Man hittar andra saker samtidigt. Exakt vad som finns eller vad man hittar råder det delade meningar om. De är olika dramatiska, olika storslagna. Enligt vissa källor hittar man ett brev från Adolf Hitler. Han, alltså, he keeps popping up that guy. Man påstår också att det finns här kartor över området runt stugan och sådär. Det verkar typ som att det kanske inte riktigt stämmer. Däremot hittar man ett pass. Ett pass som tillhör en man som heter Karl Doser. Och det visar sig då att i den här lägenheten har hans mamma bott under många år. Och hon bodde också där under tiden för morden.
Okej. Okay.
Det visar också att polisen har förhört honom under den initiala utredningen eftersom han är registrerad ägare av en Winchester-kopia. Då påstod han att han hade gjort det här vapnet obrukbart på något sätt och sen sålt det på en loppmarknad innan morden skedde. Polisen har då bara liksom accepterat den här ursäkten och typ inte frågat vidare och avskrivit honom. Nu är det då tydligt att det inte var riktigt sant. Vapnet var inte obrukbart och det var inte sålt, utan låg liksom gömt bakom hans mammas köksskåp. Det finns ett problem.
Det är så sjukt.
Det finns ett problem, tyvärr. Jag är ledsen. Du minns att jag sa från början att det var olöst. Det är olöst, men också inte på något sätt.
Okej.
Karl Doser är spårlöst försvunnen sedan våren 1977, då han verkar ha lämnat sitt hem och aldrig kommit tillbaka. Som sagt, morden skedde sommaren 76, så det här var typ ett liksom mindre än ett år efter morden. Han verkar ha rest en hel del i bland annat Sydafrika och Zimbabwe, och man hittar också stämplar från ett gäng olika afrikanska länder i det här passet som han lämnade kvar då. Så det finns någon slags teori om att han kanske har flytt någonstans på den afrikanska kontinenten, men det verkar inte som att man faktiskt vet något, alltså det är bara spekulation helt enkelt. Han kommer i alla fall inte ens hem till Schweiz när hans mamma dör 3 år senare. Vad man vet i alla fall. Så man inser ganska snabbt att så här, det kommer bli jävligt svårt att göra ett gripande i det här fallet. Men polisen har i alla fall ett mordvapen och kan gå ut och slå på stora presstrumman med någon slags framgång i det här superuppmärksammade, alldeles fruktansvärda massmordet som ju varit olöst då. Det finns dock ett problem, och det är att man har ingen aning om vad motivet skulle kunna vara.
Nej, jag tänkte precis på det. Mm. Varför?
Man har ingen aning, för man hittar ingen som helst koppling mellan Karl Doser och familjen Sigrist. Alltså inte någonstans. På något sätt kan man koppla ihop de här personerna.
Det är jättekonstigt.
Så antingen då är det ju typ något slags beställningsmord eller whatever. Mm. Eller så är det då att man helt enkelt bara inte har lyckats etablera den kopplingen. Man har liksom inte lyckats förstå. Eller så finns det inget motiv. Men det känns också helt sjukt, typ. Det finns gott om spekulationer. Jag tänker att jag kan berätta om dem. En bygger också då på en nazikoppling. Man menar då på något sätt att det fanns teorier. Det finns teorier, spekulationer ska jag säga. Att Karl Dosers pappa kanske jobbade för naziregimen i Schweiz under kriget, och att han då stött på den här Anna Westhausers man. Mm. Du vet, någon sån jättelös koppling. Det finns också teorier om att Karl, som föddes utanför äktenskapet, kanske var Eugen Sigrists son. Som sagt, båda de här två är otroligt lösa spekulationer. Den här sista bygger då på att tanken om att Eugen verkar ha haft affärer. Och det bygger då på att, kommer ihåg att jag berättade att han fick ett telefonsamtal sin sista arbetsdag?
Mm.
Där trodde ju hans kollegor att det var en Clara eller en Claire som ringde. Mm. Men det finns en teori om att kan det ha varit en Carl?
Okej.
Okay. Det finns en hel bok spekulerad kring den här teorin. Och det är typ något konstigt kring hans här, alltså han föds utanför äktenskapet, men senare så kommer typ den mannen som hans mamma lever med att liksom att claima faderskapet, men att det är typ, du vet, det är någon sån oklarhet i hans här födelsebevis kontra liksom faderskapsbevis typ, som gör att folk liksom funderar så här, vad är det som händer här typ. Men det har alltså inte gått att etablera en endast liten koppling mellan Karl Doser och familjen Sigrist eller familjen Westhauser. Och på något sätt så gör det här mig typ ännu mer frustrerad. Perfekt. Nej, men för att det är så här, när det är ett sånt här, vi har absolut ingen aning om någonting som händer fall, är frustrerande. Men här i det här fallet så har vi bitarna, alltså vi har mordvapnet. Vi vet vem som ägde mordvapnet. Alltså man borde kunna hitta den här sista pusselbiten typ.
Det är så konstigt.
Det är så jävla konstigt. Och hur sjukt är det inte att man bara på random stoppar in handen bakom det här köksskåpet 20 år senare? Nej. Alltså det är så jävla sjukt.
Mm.
Det här...
Det är fan.
Mm. Alltså det görs väl liksom fortfarande då någon slags ansatser för att typ försöka reda ut det här, inte minst i något, du vet, lite så true crime web-sleuth community eller vad man ska säga. Och jag har under min research lyssnat på en ny poddserie om det här fallet. Det är säsong 2 av podden Swiss Murder Mysteries av en gobbe som ska kolla om det var släppt avsnitt. Det gör det. En gobbe som heter Rudolf Isler som har gjort, det har kommit, han har gjort 8 avsnitt om det här fallet. Det är en väldigt så här ordentlig genomgång av exakt vad som hände och alla teorier och alla misstänkta och sådär. Jag har under min research lyssnat på 7 av dem, för att han hade inte släppt det 8:e än. Och där hintar han om att det kanske var något nytt som kom fram. Men det är någon slags avslutning. Så att det har kommit nu. Så jag tänker att jag ska lyssna på det.
Spännande.
Men om man vill liksom djupdyka i det här märkliga, märkliga, märkliga fallet, så är den poddserien en väldigt bra plats att typ börja på, eller kanske, alltså den är väldigt omfattande, väldigt bra. Han har också gjort så här intervjuer med de inblandade och så vidare. Och Jag har också lyssnat på podden A Podcast About Murder, läst då på Swiss Murder Mysteries väldigt genomarbetade hemsidor. Det också finns mycket så här bilder och kartor och sådär. Och sen har jag också läst på Reddit och på Wikipedia. Men jag ska säga att den så här sammanhållna stora källan är den här Swiss Murder Mysteries podden som jag tänker att jag kan, jag lyssnar på avsnitt 8 och återkommer i Patreon-podden nästa vecka om det är något spännande som framkommer.
Ja. Jättebra.
Ja, du.
Tack, Karin. Det var sjukt fall.
Ah, jag vet. Jag blev galen. Jag blev helt galen. Så att jag ser fram emot att du ska läsa det här åt mig nu.
Ja, jag ger mig in.
Bra, toppen. Ta ledigt från jobbet och så sätter du igång.
Exakt. Vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi verkligen. Och
det ser vi fram emot.
Tills dess, ta hand om er. Och ta hand om era nära och kära.
Ja.
Mm.
Goodbye.
En del av